Nilsson, välkommen till Öppet sinne.
Tack snälla, tack för att jag fick komma.
Ja, men väldigt trevligt. Jag har ju följt dig lite på Instagram här ett tag. Det är mycket som händer på din Insta, om man säger så. Mycket stories, mycket spännande att följa. Du är fullt upp i både yrkeskarriär, tränar för fullt nu för att tävla i, vilken gren är det?
Bikini fitness blir det. Ja. Nu går jag upp i senior, nej, jag är i senior men jag kommer gå upp i master.
Okej.
Vilket betyder att jag börjar bli gammal.
Skönt erkännande i alla fall.
Ja, nej, inte gammal, erfaren.
Ja, precis. Ja. Det är så man ska se. Det är ju masters. Man är inte master innan, när man är för ung. Det är vi som blir lite äldre. Vi blir masters.
Ja.
Det är där man får jobba.
Ja.
Men vad ledde dig in i den, lite i den karriären? För vi kommer gå in lite på en annan story sen. Det kommer, jag vill bara säga det till er lyssnare. Men jag vill att vi sätter lite grund här för vem du är bara.
Ja, jag har ju tränat i hela mitt liv. Och sen kom jag väl till en punkt efter att jag hade flyttat till Stockholm då jag kände att jag ville göra någonting utav all den här träningen som jag gjorde, sättet jag levde på. Och då kom jag in på bikini fitness och kände att jag ville testa den liksom vägen.
Och det är en väg som verkligen har exploderat de senaste åren. Det är galet mycket folk som tävlar nu.
Ja, det är väldigt mycket folk som tävlar nu. Det har liksom, jag tror det har ökat enormt mycket de senaste åren. Alltså bara sen jag började bli medveten om bikini fitness eller hela den här fitness och bodybuilding industrin så känns det som att det har ökat 100% i Sverige.
Vad var det som gjorde att du föll in i den? Alltså träning så. Vad var det som gjorde att du föll in i det?
Jag höll faktiskt på med tyngdlyftning, alltså olympiska lyft, precis innan jag började gå över till gymträningen. Anledningen till att jag slutade med de olympiska lyften, det var att jag kände att min kropp inte pallade. Ryggen tog stryk och jag kände hur fysiken blev typ sämre. Så jag behövde bygga upp mig igen, alltså från noll. Och då märkte jag också fördelarna med att det blev en bättre formad kropp och att jag började tycka att det var ganska kul liksom. Och det var där jag började med att börja bygga upp en fysik, att mer ha en tanke på att det här vill jag jobba på, de här kroppsdelarna behöver jag liksom lyfta mer, och då blev det ju på en helt annan nivå.
Hur länge tror du att du hade kört det här nu i just den här inriktningen?
Det är väl de senaste, faktiskt bara de senaste 3 åren, drygt 3-4.
Hur stor skillnad har det varit rent kroppsmässigt?
Enormt stor skillnad, faktiskt. Nej, men jag har ju alltid tränat hela mitt liv, så klart har jag ju haft en fin fysik. Men fysiken ser ju väldigt olika ut beroende på vad man tränar.
Så att
om man jämför tyngdlyftningskroppen gentemot fitnesskroppen så är det ju som natt och dag.
Ja, men det kan jag verkligen tänka mig. Eller jag vet ju att det är så. Hur stor förändring har det varit just kostmässigt nu när du håller på att förbereda dig inför tävling? För du går ju otroligt mycket promenader också.
Ja. Ja, det blir några steg om dagen. Nej, men kosten är ju A och O egentligen. Så det gäller, jag har ju ett upplägg där jag äter enormt ren mat, alltså bara ren mat. Så att det är kyckling och ris och ägg och hela det där. Men det är mat som jag ändå tycker om. Så för mig är det mer en rutin och en balans. Och jag trivs liksom i den lilla världen där man inte behöver fundera så jättemycket. Nej. På just mat och vad man ska välja, utan rutiner känns som en frihet och en trygghet för mig.
Och sen är du duktig på att rekommendera glass.
Ja, var den god.
Det är så frustrerande, för att när jag går in i butiken, vi sågs förra veckan och då rekommenderar Emma alltså, hon frågar, gillar du lakris? Då säger jag, men det gör jag, turkisk peppar, jag älskar turkisk peppar, då måste du prova glassen. Så tänkte jag, fan, jag ska prova glassen på lördag, eller på söndagen, för det var då jag skulle äta efter jag hade jobbat, kommentera natt, UFC. Men det var slut.
Nej.
De hade den här Geisha och någon annan, för jag tror att det är samma märke som har släppt dem.
Skam alltså.
Ja, så jag var så här, fan, jag var verkligen sist på bollen här inne nu när jag skulle köpa den här. Och jag såg verkligen fram emot att få köpa den här glassen också, men det gick inte. Nästa helg.
Nästa.
Ser den i någon butik här under någon av de här dagarna, då köper jag den direkt och så får jag lägga den i frysen. Gör det.
Nej, den är riktigt bra. Tips, den är super. Turkisk peppar.
Men kan man käka hela? För jag är ju en sån som äter hela ofta.
Ja.
Oj, det var ett snabbt ja där.
Ja, man kan alltid äta en hel glass. Du pratar med någon som har gått på diet ett tag.
Du är förmodligen mäster i glassätning också, ja. Då, låter det som.
Ja, men jag kan nog bli det faktiskt. Jag hade nog kunnat bli expert på det.
Mm. Mm. För det är kul att äta ren mat, men det är roligare att äta glass.
Ja. Tjockis i hjärtat brukar jag säga till mina kompisar.
Men det är lite så, jag tror att alla vi som tränar mycket känner så, att hade det inte varit för träningen så hade det ju spårat.
Ja.
Alltså, vi älskar ju allt det här söta. Jag försöker i alla fall begränsa mitt till så en dag i veckan.
Ja, men det är sunt.
Ja. Ja. Men du lever ju under hårdare restriktioner. När fick du äta sött sist?
Det var på min födelsedag, jag fyllde 35 i juni.
Mm.
Så då hade jag en fri måltid. Mm.
Jävlar, bara en fri måltid. Så det var alltså antingen en glassbit eller en bulle. Och så fick du välja där. För det var bara en måltid, det var inte en hel dag.
Nej, det var inte en hel dag. Men jag var glad för den måltiden.
Ja. Nej, men kul, kul. Vad blev det för något?
Alltså, tro det eller ej, så blev det köttbullar.
Oh, jävlar.
Och potatismos.
Ja.
Det var väldigt gott.
Shit. Mm. Var det hemlagade köttbullar eller var det...
Det var det, men vi käkade på restaurang så att, men det var gott, det var gräddsås och hela grejen liksom.
Ja, nice. Ja, jag ser det, skiner upp lite som en sol.
Eller
här
hur?
När vi pratar om mat och glass.
Ögonen tindrar lite extra nu.
Exakt. Men hur länge kommer du ligga under de här restriktionerna nu inför tävling? När det är själva
tävlingen?
Du tänker
med fria måltider och sådär.
Ja, men
hur långt är det till tävlingen?
Hur länge sträcker det sig?
Tävlingen kommer förhoppningsvis bli av första helgen i december.
Mm.
Mm. Så fram tills dess så är det ju all in. Nu har jag eventuellt en fri måltid på lördag faktiskt.
Oj, lyx.
Ja.
Vet du vad det blir?
Ja, det blir hamburgare. Och pommes.
Nice. Söt potatis eller vanliga?
Båda.
Båda?
Ja.
Ja. Hälften, hälften.
Ja, jag kan inte välja.
Nej.
Nej.
Skönt, det här blev alltså matsnack med Paul Elvaj och Emma Nilsson.
Ja, men det
härligt.
Blev så.
Men jag tänkte så här, anledningen till, för när jag går in lite på det här med tävling, för du lägger upp väldigt mycket stories, vilket är otroligt trevligt, och så hade du lagt upp en liten frågegrej där. Och då var en av frågorna, var kommer din vinnarskalle ifrån? Och där hade du ett svar som helt plötsligt gjorde att jag skrev till dig och sa, hej, jag har följt alla dina stories här nu, vill du komma till min podd? Och podda med mig. Men vad var egentligen svaret som du la där?
Alltså frågan var ju hur jag hade fått min vinnarskalle eller hur jag hade blivit så stark.
Mm.
Och då gick jag ut med att säga att det är på grund av min bakgrund med misshandel och mobbing och sådär som har gjort att jag behövde bli stark.
Mm.
För att man föds inte stark, utan det är någonting som, i alla fall som jag har varit tvungen att behöva bli för att kunna ta mig igenom det jag har varit med om.
Var det här första gången som du delar mer av något sånt här på dina sociala medier, eller har du gjort det tidigare?
Jag har faktiskt gjort ett litet mer öppet inlägg förut på mina sociala medier och gick ut med det, det var väl drygt ett år sedan kanske. Om att jag har levt i ett förhållande med verbal misshandel och varit med om mobbing under hela min uppväxt i alla klasser som jag har gått i stort sett och utfrysning på de flesta av mina arbetsplatser, även som vuxen. Och sen också att jag har blivit sexuellt utnyttjad som yngre.
Mm. Det är jättemycket att packa upp här nu.
Ja, det är mycket. Ja.
Så jag känner att om vi börjar med var är du ifrån och var var din uppväxt och skolgången?
Mm. Så jag kommer ju från Skåne, som hörs kanske. men så det var där allting började egentligen.
Mm.
Under skolgången och sådär. Jag tror att det började typ när jag gick i sjätte klass. Att jag började få, vad ska man säga, haters. Nej, men jag var alltid väldigt duktig i skolan och jag var alltid väldigt söt. Liksom. Mm. Och jag hade bra med kompisar, både killkompisar och tjejkompisar. Så att det var inte det att jag var ensam. Men jag tror den här populariteten slog fel hos många. Och att det var liksom fel att vara jag.
Mm.
Så då ville man trycka ner mig för att ingen fick lov att vara så bra typ. Så då, det var då det började i sjätte klass. Det var, ja, Det var då man blev förföljd i vad heter det, korridorerna, och då blev spottat tuggummi på en, och du vet, så att man till slut blev man ju bara rädd att gå själv liksom.
Jag tänker, när det här började, vad sa de? Och kom det från både tjejer och killar, eller var det?
Det kom faktiskt aldrig från killar. Jag hade väldigt mycket killkompisar, och de var alltid väldigt så här beskyddande och sådär. Men det kom mest från tjejer faktiskt. De kallade mig hora, fitta, att jag var äcklig, att jag liksom hade legat med alla killar liksom som gick i vår klass, och du vet, det var sådana grejer. Och när man går i sjunde klass så är det ganska, alltså jag hade ju inte haft sex någon gång då ens. Så att det var ju ganska obekvämt att få sånt kastat i ansiktet på en. Så det, allting handlade mycket om killar. Liksom, och sex, och liksom att man var äcklig och ja.
Och det är en skör ålder.
Ja.
Den åldern är ju väldigt, väldigt skör. Det är mycket som händer. Man börjar växa väldigt mycket. Man börjar förstå saker på ett annat sätt. Ja. Och verkligen det folk säger på en fastnar ju väldigt, väldigt hårt.
Sen var det ju det att de samlades i grupper. Så det var ju inte det att det var bara en själv som hade någon åsikt. Utan det var ju liksom att de var så här mellan 5 och 10 tjejer liksom, som samlades i klungor och du vet, förföljde en och bara så här kasta glåpord efter en när man gick och sådär, så att nästan jaga en typ.
Var det ingen som uppmärksammade det här i skolan?
Alltså det blir ju de här vanliga snacken med lärare och föräldrar typ. Men alltså om jag ska vara helt ärlig, så det är bara snack den där halvtimmen som mötet är, och sen så försvinner det och det blir precis som vanligt igen. Faktiskt.
Ingen som förändrar sig?
Nej.
Nej.
Alltså, jag tror att det var... Alltså, jag vet inte, jag känner väl inte riktigt att jag fick stöd ifrån någon där under den perioden. Jag tror ingen riktigt förstod hur dåligt jag mådde.
Vad sa folk när du tog upp det? Och vilka tog du upp det med?
Det tog nog lång tid innan jag ens tog upp det, faktiskt. Men... eftersom det alltid gick så bra för mig så trodde nog många att jag mådde bra. Du vet. Även om jag sa till liksom att jag kunde säga till mamma och pappa att jag hade ont, alltså jag fick ont i magen och jag fick magkatarr helt plötsligt när man gick i sjuan. Jag menar, vem får det liksom? Det är ju tecken på stress, och det ska inte en 14-15-åring ha liksom. Men det var precis som att de ändå inte såg mig. Typ.
Hur kändes det?
Det var så normalt för mig, måste jag säga. Så att det kändes väl normalt. Vilket är lite läskigt. Men det kändes helt normalt att bli behandlad. Eller behandlad, jag vet inte om man ska säga så. Men bemött så då, kanske man ska säga. Folk antog att jag var stark och tänkte väl att jag mådde bra. Även om man hintade med att man inte mådde bra och man fick ont i magen när man gick till skolan och sånt där, så tänkte väl folk att det går väl över. Typ.
Konstigt det där på ett sätt, kan jag tycka. Att folk vill normalisera, och bara för att någonting går bra så betyder det att man inte mår dåligt.
Exakt.
Men om man har enkelt för något så kan man ju fortfarande handskas med det ganska lätt.
Ja.
Men sen de som kanske inte har det så lätt istället... Ja, exakt. Då är det kanske åt andra hållet, och då blir det mycket större, och jag tror att det där är en fara, och jag tror många gånger så tror jag också det känns nästan ibland som att folk inte vill se vad som riktigt händer.
Sen tror jag många tänker så här att okej, men nu händer det där händelsen, nu har vi löst den, så nu går vi vidare, nu är det över. Men när man går i skolan och blir mobbad eller utfryst, eller, alltså, det går inte över. Det går över om du slutar i skolan liksom. Alltså om du blir klar med 9:e klass och du ska börja gymnasiet, då går det över, för då är du inte med de människorna längre typ. Men det går ju inte över. Det fortsätter.
Har du träffat någon av de här senare? Alltså nu, typ?
Nej. Faktiskt inte.
Skönt.
Ja, faktiskt väldigt skönt. Men det har ju varit i olika grupper, det är ju inte bara liksom högstadiet, det fortsätter ju på gymnasiet, där jag gick en ballett, alltså där jag gick och dansa ballett under gymnasietiden. Så då var vi ju en klass med typ 35 tjejer.
Mm.
Och där blev det ju samma sak där. Där var jag liksom kanske för smart eller för söt, för duktig, utvecklades för snabbt. Vad det nu än kan vara, så kan jag bara typ dra ihop det till en slutsats att det var svartsjuka, avundsjuka, som är ett riktigt gift.
Men hur kändes det att hamna någon annanstans och det här ändå börjar igen?
Ja, som sagt, jag blev så himla van med det, så jag tänkte ju, till slut så tänkte jag ju väl att det var någonting som var fel på mig.
Mm. På vilket sätt då?
Ja, att om jag gjorde något bra så var det inte bra. Alltså, så det kunde aldrig bli bra. Jag kunde liksom aldrig vinna.
Nej.
Över någonting. Utan jag var nästan rädd för att vara bra. För då visste jag att jag skulle få skit. Så det var läskigt. För att om jag räckte upp handen och skulle svara på en fråga, och då blev jag helt plötsligt lärarens favorit. Och då blev man mobbad för det. Och du vet, tjejer i den åldern, eller barn överlag, ungdomar, alltså de är ganska hårda med ord.
Ja, verkligen. Ja,
så att de kan säga ganska hemska saker.
Mm.
Liksom. Och ja, så då vågar man till slut inte vara bra. Typ.
Men kände du att du gjorde sämre av den anledningen? Att du medvetet
Nej.
Gjorde sämre?
Nej, det var ju det jag inte gjorde.
Nej.
Nej. Så jag har ju alltid haft en liten krigare i mig. Liksom. En liten revolt.
Mm.
Som aldrig riktigt har velat följa strömmen. Utan jag vill göra det jag vill göra. Liksom.
Det märks.
Ja.
Kan jag säga. Nej, men jag tycker det är bra, och det var därför också. Jag blev på något sätt, jag blev ju väldigt överraskad. Jag har inte följt det jättelänge på Instagram, men jag blev väldigt överraskad utav när det här kom fram. För det är verkligen där att, lite som du nämnde också när vi sågs, det är det här att det är så lätt att döma en person och tro att man vet vem personen är, men man glömmer att det finns en historia där. Och det är väldigt lätt att bara titta på x antal bilder och dra en otroligt förutfattad mening och tycka att den här är så här och så här, och så har man alla svar.
Oh, gud, ja.
Och jag tror att det är det farligaste vi gör idag, det är att vi tittar bara på x antal bilder på Instagram och sen har vi dömt ut människan och har en bedömning. För du sa också en väldigt, jag blev lite full skratt när du sa det, att var någon, jag kommer inte ihåg vad scenariet var, men det var någon person som hade träffat dig och som hade sagt, men gud, du är jättetrevlig.
Ja. Oh. Ja, shit, jag är snäll. Nej, men jag hade faktiskt en kund en gång, och hon hade liksom ingen bra bild av mig när hon kom. Och hon sa typ ärligt till mig att, nej, men nu sitter du säkert där och tänker att jag ser ut som en gråmus eller någonting sånt där, sa hon. Och jag bara, oj, nej, men det där har jag faktiskt inte ens tänkt. Den tanken är det nog du som tänker. Mm. För jag har inte ens haft tanken överhuvudtaget. Så det ligger hos dig. Så den vill inte jag få på mig liksom. Och du vet, det blev mycket sånt snack, och hon blev ju ganska medveten sen om att hon hade ju ganska mycket dömt mig utifrån hur jag såg ut, och slutade med att hon bara, shit, du var ju sjukt trevlig och wow. Så här, jag bara, ja men ja, tack. Vad ska jag säga? Nej, men absolut, man blev ju jättemycket dömd för hur man ser ut.
Mm.
Men det, alltså, jag är verkligen en liten revolt, för att Jag gillar ju inte riktigt att vara som alla tror att jag är.
Nej.
Utan, och sen tar jag, alltså idag tar jag inte så mycket skit heller. Och jag är rätt så tydlig med att visa det.
Ja, det har jag märkt.
Mm.
men jag tror också att det är bra, för jag tror det här att när kanske inte revolten finns där, då finns också personen istället som blir helt nedbruten utav det här.
Ja.
Och jag menar, det som du berättar som du har råkat ut för, det här kan ju också knäcka en person väldigt hårt.
Mm.
Att också börja prestera sämre, gå ut med sämre betyg. Alltså, man kan ta det här ganska långt åt helvete ifall man vill. Men jag tror också att den här lilla revolten som du säger verkar också ha gett dig på något sätt en viss styrka. Att ändå kunna fortsätta och lite liksom kriga på. Men jag vill bara gå in på en grej, för du sa också att det här fortsatte även när du sen började jobba.
Ja.
Manifesterade sig på exakt samma sätt, eller hur?
Alltså det läskiga är liksom att det har alltid blivit att jag har blivit utfryst. Alltså om man är en grupp på fem personer till exempel, har det alltid blivit att jag står liksom vid sidan om på något vis. Jag gör ju mitt jobb, jag får kunder och det går jättebra. Och sen så är det den andra delen där som tisslar och tasslar och utesluter en liksom ifrån gruppen. Alltså till slut så trodde jag tusan också att det var normalt. Att det var så det skulle vara. Och jag har mått väldigt, väldigt dåligt på många arbetsplatser.
Ja, det förstår jag.
Ja.
Med det bemötandet och hur du har hamnat i de här situationerna så kan jag verkligen förstå det.
Ja, alltså jag kunde komma till jobb en dag och så var det någon som hade haft ett städpass på morgonen till exempel. Vilket betyder att då ska man städa hela salongen, det ska bli fräsch och så man gör det lite grundligare liksom än vad man hinner under veckan. Och så skiftas man om med det där passet. Och allas platser hade blivit städade utom min då.
Mm.
Alltså det är ganska sjukt egentligen.
Ja, det är jättesjukt.
Bara så här, nej men visst, jag städar alla platser utom Emmas plats. Hon förtjänar inte det, typ. Sådana grejer gör att man faktiskt mår mycket sämre än man... Alltså, det låter kanske inte så stort.
Ja, fast det är ju det.
Men det är skitstort.
Det är ju stort.
Och man mår så dåligt. Alltså, du vet, du får ont i magen innan du går till jobbet, precis som i skolan, när jag var liten. Du går hem och du vill bara typ gråta när du kommer hem. Och du tänker liksom att, vad fan har jag gjort för att förtjäna detta?
Mm.
För att jag har aldrig tyckt att jag var en ond person, liksom.
Nej.
Och sen så kom det alltid, för jag gör ju alltid mitt bästa. Men det har ju det som har varit lite boven i dramat, tror jag. Att jag vill alltid göra mitt bästa. Och då sticker det i folks ögon, liksom, att jag blir bra på det jag vill bli bra på.
Jag tänker lite när du ändå är inne på det här med att göra sitt bästa.
Mm.
Hur tror du att folk har tolkat dig i det när du har haft den känslan? Tror du att det är det som folk har irriterat sig på? Eller alltså?
Ja, till viss del så kan det nog ha varit det faktiskt.
Mm.
Alltså det är ganska tufft att sitta och rannsaka sig själv. Mm. Och tänka om man själv har haft någon skuld i det här små draman som man har haft. Men det kan ju ha uppfattats som att man är någon typ av besserwisser eller know-it-all.
Mm.
Men det har ju inte varit det som har varit min tanke.
Nej.
Och hade man haft en öppen kommunikation och velat lära känna mig innan man dömde, så hade man ju förstått att jag bara vill liksom lyckas i livet. Och jag vill inte lyckas med hjälp av att trampa ner andra. Alltså jag lyfter gärna folk liksom.
Mm.
Och har aldrig varit uteslutande. Men jag tror att går man in med en fördom om en människa, alltså som de gjorde om mig, att jag skulle vara på ett visst sätt, och jag då ändå försöker prestera, så blir det som att då fylls deras fördomar på ännu mer. Liksom. Så att det blev ju som en ond cirkel.
Ja, det finns ju en risk för det.
Ja,
att det blir så.
Ja. Och då fick man ännu mer skit liksom, för det.
Och du var inne även på relationer lite här tidigare också.
Ja, ja.
Liksom, var det här något som hamnade snett i dina relationer också, eller hur?
Den första relationen jag hade, det var faktiskt när jag var, det var nog mellan 15 och 17 eller 15 och 18, du vet, när man var ung, första killen, man var jättekär. Men det var nog där också som jag hade min första, ska man säga, upplevelse om att ett förhållande kunde vara destruktivt. I form av att den här killen då som var lite äldre, han drack väldigt mycket alkohol och han blev väldigt förändrad som människa när han hade alkohol i kroppen. Och han blev väldigt så här, vad ska man säga, hårdhänt. Så att det var ju vänner som fick liksom komma in och ta honom ifrån mig, för att han kunde så här hålla tag i mina handleder jättehårt, så man fick typ nästan lite blåmärken, och kompisarna bara, alltså shit, han är jätteaggressiv, så de tog ju bort mig. Och det var nog där jag insåg liksom att eller där jag fick en bild av att killar kunde vara lite läskiga,
min sagt.
Så, och sen fick jag ju mitt andra förhållande som var 8,5 år. Och det var det förhållandet som nog har märkt mig mest.
På vilket sätt då?
Ja, det började med att jag tyckte att han var världens finaste människa.
Mm.
Och han hade bara bra kvaliteter och jag var så kär i honom. Och jag trodde inte det skulle finnas någon som jag skulle kunna älska så mycket som jag älskar honom. Efter något år så började jag märka att han blev lite förändrad. Han började bli väldigt taskig verbalt. Alltså han kunde börja prata med mig precis som att jag var någon som han föraktade. Och säga jag kommer ihåg att han sa någon gång vi skulle på någon fest och då kunde han säga till mig, men alltså ska du på den festen då, vet du, då tänker inte jag gå för jag tänker inte bli sedd med dig liksom offentligt. Och ska du dit? Ja, du kan inte ha den där kjolen på dig till, alltså för du ser ut som en hora. Eller, ja, det var massa sådana grejer som man kunde säga till mig. Det där är bara lite. Liksom.
Hur normaliserade du det här? För det känns någonstans, ni var tillsammans väldigt länge.
Ja.
Så någonstans normaliserar man de här negativa sinnena till ändå att ja, det kanske typ är så här ändå.
Ja, alltså det var ju det som var så svårt för att jag vet inte, jag hade inte så bra självkänsla där under den tiden.
Mm.
Så jag bytte ju kläder. Och tänkte ju att nej men okej, jag kanske inte kan ha det här då. Alltså, han kanske har rätt. Och än en gång att jag är fel, det är något fel på mig.
Bekräftas det du redan har hört i skolkorridoren?
Ja, alltså jag har alltid fått höra att jag är fel.
Mm. Det fastnar.
Ja.
Det gör ju det. Vad som jag pratade lite om det med Don Miguel Ruiz och fyra grundstenarna där, att de här orden som vi får höra hela tiden och det är svårt att tvätta bort dem och de kan bära med oss i hela sitt liv. Nu ser jag att du blir lite ledsen, känns det okej?
Ja, det känns okej, absolut. Det är mycket som kommer fram liksom, men jag känner idag att jag har verkligen tagit ett steg framåt och kommit över mycket, men när man går igenom det så här är det klart att shit, wow, jag levde verkligen med en människa som riktigt tog sönder mig inifrån.
Mm.
Nästan varje dag.
Jag har ju tagit upp det här ämnet några gånger tidigare i min podd. Så jag tror att de som har lyssnat på podden tidigare känner igen de här diskussionerna. Och det här är ju något som verkligen pågår i allra högsta grad hela tiden.
Ja, i princip. Ja, det är så många som har det så här.
Ja, och det är därför jag är lite nyfiken på hur du normaliserade det, för att det är det jag tror att de flesta som inte drar därifrån gör. Man hittar den här, men som du säger, det är fel på mig. Och det är...
Ja, jag trodde nog att det var jag som var fel.
Mm.
Att det var inte han. Jag blev ju ledsen när han gjorde såna där saker. Och det blev ju bråk och det blev destruktivt. Jag försökte stå upp för mig själv, men ändå så var det ju tanken efter ett sånt liksom gräl. Det var ju ändå alltid att men jag måste ändra på mig nu. Nu måste jag liksom, jag måste ändra min klädstil eller jag måste ändra mitt sätt att vara på. Jag kanske får skaffa nya vänner för han vill inte att jag ska vara med våra gemensamma längre. Och, ja. Sen fick jag ju reda på att det var ju massa anledningar till att han inte ville att jag skulle vara där. Han hade ju också en typ andra relation med en annan tjej som brukade vara på de där festerna.
Oj då.
Ja, så att han var ju otrogen också.
Mm.
Men det är ju, jag normaliserade precis som att jag tänkte att nej men det är fel på mig.
Mm. Hur lång tid tog det innan du kunde bryta loss från den känslan? För ni var ju tillsammans väldigt länge. Var det ingen som såg det här? Det är väl egentligen den första frågan. Var det ingen som reagerade?
Alltså det, jag hade mina tjejkompisar som jag pratade med mycket, men jag vet inte om de såg det på det sättet som det verkligen var.
Mm.
Jag tror alltid att det har varit lätt att blunda lite när sånt händer. Därför att det är lättare att bara tänka, nej men hon mår nog bra.
Mm.
Jag vet inte. Det kändes bara en gång där som att man inte, jag fick inte riktigt någon hjälp. Jag ansågs nog vara en sån som skulle klara mig själv.
Mm.
att jag var stark inom situationstecken.
Du kanske har en stark yta. Ja. Det tolkar folk för att du har styrkan inombords också.
Mm.
Kanske.
Mm.
Vad var det som gjorde att du till slut lyckades vända på det?
Ja, just det förhållandet, det var det mycket träningen faktiskt. Jag började träna CrossFit då ett tag. Och var runt en massa fina människor som vi utvecklade en enorm mental styrka som krävdes för att träna den där sporten. Och då insåg jag att shit, man kan göra rätt så mycket om man vill liksom.
Mm.
Så träningen har ju varit livsviktig för mig. Så det var där jag insåg att det finns bra människor också. Så att, och att de tyckte att jag var bra, helt plötsligt. Att, och ville jag bli bättre så var det någon som hejade på mig istället för att trycka ner mig och prata bakom ryggen eller jaga mig på offentliga platser eller vad det nu kunde vara. Så att det var träningen som faktiskt just ifrån det förhållandet som fick mig därifrån lite. Jag insåg att jag ville klara mig ur det där. Och jag skulle vara så pass stark för mig själv för att göra det.
Hur kändes det att bryta sig loss?
Det var nog det läskigaste jag någonsin har gjort.
På vilket sätt då?
Därför att då tänkte jag bara att ja, men han är ju snäll ändå.
Mm.
Jo, men jag älskar ju honom. Det var ju det som hade fått mig att vara kvar i 8,5 år. Men där hade jag faktiskt en killkompis som sa att fast han är ju inte så snäll.
Hur reagerar du när du fick höra från någon annan?
Ja, det var jobbigt. Det var jättejobbigt för att helt plötsligt så har jag ingen ursäkt för att det har stannat så länge i någonting som var så dåligt för mig.
Mm.
Där man hade kompisar som fick hämta mig på natten för att min kille hade blivit så arg eller var så taskig verbalt så de fick hämta mig och köra mig hem till mina föräldrar. Alltså för att jag kunde inte vara kvar i lägenheten och alltså det var verkligen, det urartade enormt mycket där i slutet. Det var då jag insåg att mina killkompisar ska inte behöva hämta mig mitt i natten för att rädda mig från min kille. Så det var mycket trauma liksom. Mm. Men det var den natten när de hämtade mig som jag bestämde att nej, nu får det vara nog.
Vad var hans reaktion när du valde att göra slut?
Han blev jättechockad. Mm. Han kunde inte förstå hur jag kunde lämna honom.
Nej.
Han tyckte jag var det bästa som hade hänt mig.
Mm.
Alltså bokstavligt talat sa han det. Du är ingenting utan mig, typ. Vad ska du göra?
Fortsätta förminskningen.
Mm.
Hade du något svar?
Nej, jag tror bara jag slutade prata med honom. Jag kände nog inte att han var någon jag ville fortsätta kommunicera med.
Mm.
För han fick mig må väldigt dåligt. Jag blev bara ledsen. Så jag bröt nog ganska mycket och svarade inte så jättemycket på det där. Jag gick. Jag sa till honom, du kan vara hur taskig du vill mot mig. Men jag kommer aldrig behandla dig på samma sätt för att jag är inte du.
Mm.
Jag vill vara bättre.
Bra.
Så det var väl det. Jag avslutade med att säga att jag kommer inte säga något taskigt tillbaks. För det är inte den jag är. Du förstår för det. Så lämnar jag.
Mm. Hur länge sedan var det här?
Ja, det var nog 7 år sedan då.
För jag vet att det har hänt mycket sedan dess.
Mm.
Och vi var inne lite på det här med att rannsaka sig själv. Och jag vet också att det har funnits en sån process för dig. Och att idag ser väldigt mycket, eller allt ser egentligen väldigt annorlunda ut. Ska jag istället säga.
Ja.
Vad är det som du har gjort i det här? För att börja se saker på ett nytt sätt och kanske få en ny känsla inombords?
När jag flyttade till Stockholm så insåg jag liksom att allt det som jag har varit med om har liksom skapat ett, ska man säga, ett spår i mig liksom. Kan man säga så?
Mm.
Ja. Men jag märkte liksom att den jag var, det var inte den jag skulle vara. Det var inte den jag ville vara.
Den du trodde att du var kanske?
Exakt. Mm. Alltså, jag vill vara en Emma som kan vara på en arbetsplats där man kommer överens med folk. Där man inte skapar fiender utan vänner. Och jag vill vara någon som är snäll och ödmjuk, men ändå liksom utnyttjar mitt fulla potential. Jag trodde ju inte på mig själv.
Nej.
Det var ju det. Jag tyckte inte om mig själv. Så jag hade en vän som sa till mig att, Emma, jag ser någonting i dig. Och jag tycker det är synd att inte du gör det också. Men jag har en kompis som är mental coach. Och jag tror att han hade kunnat hjälpa dig med det. För du är en stjärna typ. Mm. Det var så fint. Så ja, du vet, jag blev ju jätterörd och tog åt mig allt han sa. Och då tänkte jag bara, nej men vi kör. Nu är jag redo att vara den jag vill vara. Och inte den jag blev.
Mm. Inte den andra tyckte att du var.
Ja.
Det är väldigt hemskt det där på ett sätt. För det är något jag brukar prata om, våra sanningar.
Mm.
Att vi skapar gärna våra sanningar. Antingen väldigt mycket av vad folk säger. Att det då definierar den vi är. Och det är det som har hänt dig. Det är ju en uppväxt av en tro om vem du är. Vilket till slut också har blivit din sanning. Genom att andra människor har betett sig på ett visst sätt mot dig. Och till slut blir det bara en evig cirkel av det här negativa. Men sen lyckas du bryta dig loss.
Ja.
Och det är det som är så magiskt. Att du verkligen kliver åt sidan, börjar se ur ett annat perspektiv. Och du själv istället kan ta beslutet att jag vill vara den här.
Och det tog ju enormt lång tid att komma dit jag är idag. Mm. Alltså det är ju någonting som jag övar på varje dag. Liksom.
Mm.
Men jag fick hjälp av min mentala coach och vi började med sessions. Och vi gjorde det faktiskt en gång i veckan i början. Och sen vi gick igenom massa jobbiga saker. Om varför det kunde vara att jag hade så bra självförtroende men jag hade noll självkänsla till exempel. Och hur jag kan tänka på ett annorlunda sätt för att på något vis förlåta mitt förflutna för att kunna gå vidare i framtiden och bara vara här och nu. För det är det enda vi kan vara egentligen.
Mm.
Så jag övade varje dag och det kom ju tillfällen hela tiden och det kom nya relationer och jag började se hur jag var också.
Hur kändes det?
Och det var inte alltid att jag gillade det jag såg.
Nej.
Så det var faktiskt rätt jobbigt. Då levde man lite i förnekelse också. Att man bara, nej men det... Då kom man in i det här, det måste vara något fel på mig. Eller det är jag. Du vet, kom man in i det där gamla spåret igen. Men sen insåg man att shit, nu beter jag mig på ett visst sätt. För att jag tänker tillbaka liksom på hur det var förut. Nu börjar jag bete mig som om det händer igen. Även om inte det hade hänt. Det där lät skitflummigt nu när jag sa det. Men,
nej, men det, jag förstår exakt vad du menar.
Så jag känner att jag har ett stort ansvar. Att själv... Alltså ett stort ansvar för mig själv.
Mm.
Jag kan inte förlita mig på att andra människor ska få mig att må bra. Eller att andra människor ska göra rätt ifrån sig. Eller, alltså det enda jag kan påverka det är hur jag är. Och hur jag agerar. Mot det som händer mig.
Och vad blev folks reaktion på dig när du började tänka på ett nytt sätt?
Ja, det blev helt annorlunda. Alltså det blev verkligen som natt och dag. Jag trodde nästan att jag hade kommit in i en annan typ av verklighet. Från den ena dagen till den andra typ. Att helt plötsligt fick jag någon respekt av folk. Jag blev typ någon man såg upp till. Jag fick rätt människor runt mig. Och... jag blev, den bilden jag hade om mig själv helt plötsligt var den bilden som jag som jag liksom fick intrycket av att andra också hade. Så min självbild stämde överens med den känslan jag fick utifrån liksom intryck och så av andra människor. Det var rätt häftigt att se.
För att du började tro på din egen sanning, att det är inget fel på dig.
Ja.
Mm.
Så när jag började respektera mig själv, då fick jag också respekt ifrån andra.
Det är otroligt hur det funkar.
Nej, det låter klyschigt när jag säger det. Och jag hör ju själv. Men alltså det finns inget bättre sätt att säga det på. Det var verkligen så det var. Och när man tror på någonting man gör, och man gör det med en good intentions, man säger, inte någon ful baktanke, då blir det något fint. Och det ser folk. Så då kan det inte bli fel.
Jag tror att det är det genuina.
Ja.
Vi behöver vara genuina, och vi behöver framförallt tro på oss själv på alla plan.
Ja.
Går vi in med den här sanningen att det är någon form av fel på oss,
ja,
då kommer vi också förmedla ut det. Det är som när jag gick ut ur skolan, så hade jag hört väldigt mycket att du kan ingenting, du kan ingenting, du kan ingenting. Och jag vet att när jag jobbade på Globen en gång, så hade vi ställt ut lite prylar och hade ställt ut fel, och då säger en arbetskollega till mig, verkligen inte med någon form av så här sätt att trycka ner mig, utan bara, fan det är fel, du kan ingenting. Och det fanns egentligen ingen betoning i ordet. Men för mig blev det den här bekräftelsen också att, ja, fan, jag kan ju ingenting. Det är klart att jag inte ens kunde ställa ut de här stolarna i princip. Vilket är så obehagligt. Jag har verkligen tänkt på det där så mycket, för att jag vet att det fanns ingen dålig intention i det han sa. Men den meningen var så jävla laddad för mig.
Ja.
Och det är hemskt.
Ja.
Men till slut när man börjar inse att jag kan fan visst, då börjar man motbevisa den här sanningen. Och så skapar man en ny genom att bevisa för sig själv att man faktiskt kan. Och i ditt fall har du bevisat för dig själv att det är inget fel på dig.
Nej.
Det är verkligen inte det.
Men det blev ju också en typ av självrannsakan som kunde vara lite jobbig. För man insåg ju också att man faktiskt har gjort lite fel också.
Mm.
Att man har varit lite destruktiv mot andra. Och man kanske också har ibland dömt ut att de ska vara likadana på grund av ens liksom, historia.
Mm.
Så det har jag verkligen försökt att ändra på.
Hur känns det när du tittar på dig själv? För jag har gjort också en självrannsakan, och det finns grejer där bak där jag kan känna att åh, för fan alltså. Men vi är inte perfekta, men det betyder ju inte att det är något fel på oss.
Jag agerade ju och var på ett sätt som jag hade nästan behövt att vara på, eller lärt mig att jag var fel. Så i grund och botten så har jag har ju inte varit en elak person, men jag har ju inte heller varit jag.
Nej.
Så enkelt sagt, så det var lite jobbigt, men jag tar på mig ansvar ifrån att alla destruktiva relationer som jag har haft med andra människor, vare sig det är kanske mobbing på arbetsplats eller en stökig relation med en kille eller vänskap, så är det ju aldrig bara en person som är liksom boven. Och jag erkände för mig själv de bristerna som jag faktiskt bidrog till. Och det var lite jobbigt. För att man vill ju inte vara den som har betett sig så där egentligen.
Nej.
Men jag har betett mig illa. Jag har varit osäker. Jag har säkert varit jobbig och dryg på grund av den osäkerheten i mig själv. Men det är någonting jag i alla fall uppmärksammar, att jag har en tendens att glida dit, och att jag försöker jobba på det. Jag har ju i alla fall inte varit medvetet, så det är ju ingen ond sida jag har. Det är bara en sida som har varit lite broken.
Jo, det är en sida som till slut går lite på automatik.
Ja, exakt. Jag har liksom varit lite granna omedveten om det ju. Och jag har en tro att så länge du inte medvetet gör någon illa, så är det alltid någonting man kan rädda. Liksom. Mm. Då är det inte någonting som är fult. Men det är när du börjar göra medvetna saker, det är då det blir fel. För då finns ingen genuinitet i det.
Nej.
Nej.
Men stort. Alltså det här med att rannsaka sig själv, det är ingen liten grej.
Nej.
Och det är inte jättemånga som vågar sig in i det heller. Utan de flesta är ganska nöjda med att tycka att är det förflutna, är det förflutna, så skiter vi det och så går vi vidare. Men jag tror också, för att må bra idag måste man backa bandet och titta. Vad har egentligen hänt?
Absolut. Till 100%. Jag tror att utan den självrannsakan så finns det nog inte mycket utvecklingspotential heller. Jag tror man måste göra det.
Hur ser framtiden ut i den här processen, syftar jag på nu?
Jag fortsätter att jobba med det mentala varje dag. Jag har ju tendenser att hamna kanske i en osäkerhet när det kommer till relationer med män, killar liksom. Jag kommer nog alltid att vara lite osäker där och börja känna mig lite förminskad igen. Liksom. Men jag jobbar på det varje dag, så att mitt mål är ju att jag ska kunna ha en hälsosam relation någon gång. Och det tror jag att jag kommer ha. För att jag känner mig väldigt balanserad som människa just nu.
Det kommer.
Mm, det kommer.
Det gäller att hitta en också som ser dig för vem du är.
Ja, nej men, jag vill bara fortsätta utvecklas så att man, man är det man vill vara och ta tillvara på liksom nuet. Man lever mer här och nu. Det är det jag jobbar på.
Vad tror du att det är som är så svårt för folk att våga vara sig själva?
Därför att folk bryr sig för mycket om vad andra tänker.
Mm.
Jag tror att bilden av vad andra tycker och tänker, eller alltså, hur ska man säga, inte bilden, men att det är så viktigt för folk att de glömmer att det är ju viktigast, det är ju att du tycker att det du gör är bra.
Ja.
Inte att din granne tycker det, eller att din bästa kompis tycker det, eller vännen, eller vad, alltså killen. Utan det är ju att du tycker det. För så länge du får bekräftelse av dig själv så kommer du ju aldrig behöva den från någon annan. Och det är det, liksom jämföra sig med andra, alltså du vet allt sånt där. Det är faktiskt en farlig väg att gå på.
Verkligen.
Ja, och försöker verkligen att sprida de här budskapen på mina sociala medier också. Att vi måste försöka ha tilltro till oss själva. Vår egna liksom bekräftelse är viktigare än någon annans utifrån. Och sen också att jämföra sig med andra, det är bara olycka. Det leder inte till någonting bra. Inspireras gärna.
Mm.
Men jämför inte, för att det är ju ingenting du... Det är ingenting man kan jämföra med. Man är ju två helt olika individer med enormt olika förutsättningar.
Jag är en terapeut som var med i min podd, Daniel Cremonieri. Jag citerar han jättemånga gånger med just det här, men jag tycker den är så bra. Det blir en tankefälla. Vi tittar alltid på de som har det mycket bättre, men vi tittar aldrig på de som har det sämre.
Exakt.
Och jag tror att vi ska bli bättre på att titta på de som har det sämre för att inse hur jävla bra vi egentligen har det. Men vi vill alltid mäta oss med någon som är lite bättre än oss, ser lite bättre ut än oss, eller har lite mer pengar, eller bor bättre. Och det blir farligt.
Jag har ju faktiskt en tatuering som säger "Life is full of blessings. Sometimes we're just too blind to see them."
Ja, det stämmer.
Och det stämmer faktiskt. Mm. Vi måste stanna upp ibland.
Mm.
Och tänka lite. Och inte bara falla med i strömmen och helt plötsligt så vet du inte vem du är längre.
Nej.
Så stanna upp och tänk och fundera på vad som är viktigt för dig. Så hittar du det igen. Tror jag.
Det är så fint det här, för jag känner att de som har en bild av dig nu,
ja,
den har ändrats efter den här tiden som de har hört den här podden totalt, kan jag säga.
Ja.
De kommer se dig med andra ögon från och med det här.
Ja, det kanske de gör.
Jo, men det kommer, ja, de. Det kommer, ja, de. Du är en grym människa, Emma. Det är, ja, jättekul det är att ha med dig här och lyssna på din historia. Jag blev själv väldigt rörd när du tog upp vissa grejer, så kände jag själv att det flög ganska hårt in i hjärtat också när jag hörde dig berätta.
Ja.
Och jag är säker på att det finns väldigt många som kan relatera till allting som du kan ta upp. Och de här historierna kan man aldrig höra för många gånger. Utan de är hela tiden viktiga, och döm inte en människa.
Nej.
Utifrån några bilder, utan det finns alltid en historia. Och du har gått igenom en tuff kamp på väldigt många plan. Och det är så fantastiskt. Och det är därför jag verkligen har delat upp det här med att inte flyga för snabbt fram i frågorna. Utan så här bit för bit för bit, för att det fanns en förändring längre fram. Och den fick inte komma innan.
Nej.
Den måste komma sen.
Det tog ju typ så här bara 31 år innan jag kom till den förändringen. Men samtidigt, vad var det jag sa till en kompis? Jag är ju den jag är idag.
Mm.
Tack vare det som har hänt.
Mm.
Så... att önska att det skulle inte ha hänt, det finns liksom inte i min värld. Utan då, för då hade jag inte varit jag.
Nej, då hade du varit en annan person.
Ja, då hade jag varit någon annan.
Mm.
Så önska inte bort det förflutna, utan gör någonting bra av det istället.
Mm.
Kriga för det. Kriga för att bli någonting bättre för dig själv.
Mm.
Så ja, då kommer man lyckas.
Definitivt, du har rätt. Mm. Jag gillar ditt mindset, det är helt rätt väg att gå.
Ja.
Och det finns en stjärna i dig.
Ja, tack.
Det gör det definitivt. Jättekul. Jag vill verkligen tacka för ett bra, ett inspirerande samtal med dig och till er som har lyssnat, verkligen sug åt er av det här. Och ifall ni befinner er i samma sits, kom ihåg, det finns en väg ut. Även om det handlar om mobbing eller en dålig relation, så börja se det med lite mer öppna ögon och normalisera inte allt som är konstigt, utan gör som Emma här och ta er därifrån.
Ja.
Ja. Mm. Tack så jättemycket för den här gången.
Tack snälla, tack.
Tack Emma. Om man vill följa dig på sociala medierna, var hittar man dig då?
Jag heter Emma Nilsson på Instagram, så det är där jag har min största portal.
Mm.
Mm. Så då är det, ni som är nyfikna på mig kan ju gå in och kika.
Mm. Definitivt. Mig hittar ni under Paul Elvaje. Skriv gärna några ord ifall ni känner igen er i det här avsnittet, och om ni inte redan prenumererar på podden, gör det, rata den jättegärna med en recension. Så säger jag tack för den här gången och så hörs vi nästa gång. Hej då!
Hej då!